Att vi ska få se nya vidder i ditt ord. Och Gud, jag ber också att du ska leda oss in i dessa vidder. I denna värld som är din värld, som är ditt ord. Öppna våra ögon så vi ser. Öppna våra hjärtan så vi förstår. Och helige Ande, hjälp oss att leva det som vi upptäcker. Amen. Idag är temat psalm 37. Nu när vi håller på att gå igenom olika typer av saltarsalmer. Och för att gå igenom de här verserna, den här delen av salmen som vi läste i början av gudstjänsten, så har jag med mig fyra olika saker som är bilder då, inte bokstavligen. Men en rockgrupp har jag med mig, en DJ, en professor på Handelshögskolan och en psalmförfattare från Närkeslätten. De här fyra ska få liksom hjälpa oss att förstå och se den här texten tillsammans. Vad det här egentligen är. Det här är en så kallad... Vänta nu, var det där? Sådär. Det var första. En vishetssalm. Framförallt hittar vi den här vishetstraditionen i ordspråksboken i Bibeln. Och det är helt enkelt råd. Så här ska man leva. Så här ska man inte göra. Tänk så här. Och målet med alla de här råden, det är ju helt enkelt hur man får ett gott liv. Hur lever man på rätt sätt? Så att det inte blir så att man i slutet av sitt liv tittar tillbaka och känner, det här blev ju inte alls det jag hade tänkt. Jag har ju gått åt fel håll. Jag har ju kastat bort massa tid på saker som inte var något värt. Och då kommer de här råden och riktningarna. Men gå hit istället. Prioritera det här. Lägg av med det där. Då blir ditt liv bättre. Den här salmen, det märks ju inte på svenska eller karen eller vilket språk vi nu läser salmen på. Men den är uppbyggd alfabetiskt. Så första raden började då på hebreiskas motsvarighet A och så B och så vidare. Jag funderade på om jag skulle göra liksom en version så att det följde så på svenska också. Men på tredje bokstaven så var det svårt. Cykla inte utan hjälm. Jag hade svårt att hitta liksom hur man skulle gå vidare. Så att jag skippade det. Men salmen är uppbyggd så. För man lätt ska kunna lära sig och komma ihåg den. Och kunna ta sig till alla de här goda råden. Vi hoppar till rockbandet på en gång. Jag tänkte på dem och en sång som det här bandet gjorde för ett gäng år sedan. De här heter Linkin Park och det behöver ni inte komma ihåg. Det gick otroligt bra för dem. De var med i slutet av 90-talet och egentligen uppfann en helt ny musikstil. Och det sålde miljoner med skivor och karriären var ju på topp. Och så släppte de en ny singel där texten går så här. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Jag kämpar så hårt att komma så här långt, men i slutändan så spelar det ingen roll. Det var ju oväntat, tyckte jag. Jag tycker inte det stämmer överens med hur det gick för dem. De var ju på toppen av karriären. Det gick ju hur bra som helst. Exakt vad den här låten handlar om är lite svårt att säga. Det är en lång text. Sådär. Men jag tänker att det är precis det här som vishetstraditionen vill hjälpa oss att slippa. Att vi kämpar och kämpar för någonting. Lägger all vår energi och kraft på någonting. Och så märker vi, nej, det gav ingenting. De hade lagt hela sina liv på den här rock'n'roll-drömmen. Och så fick de den och så tittar de och känner, ja. Det hjälpte ju inte. Jag tror att alldeles för många människor hamnar där någon gång. Och kanske du också har tittat bakåt och märkt, men vänta nu. Allt det här jag har gjort, det ledde ju inte dit jag ville att det skulle göra. Ett ännu tydligare och ännu mer smärtsamt exempel på det där från i år är ju den svenska DJ Avicii, Tim Bergling. som har världens bästa karriär. Hur mycket han sålde går nästan inte att förstå. Och hur mycket pengar han drog in och hur bra det gick. Och som du kanske vet så valde han att avsluta sitt liv. För han mådde så dåligt. Och han hade ju allting. Men det viktigaste, nämligen frid, hade han inte. Och det här bibelordet, att man kan vinna hela världen men förlora sin själ. Vad spelar det för roll om man vinner hela världen men om man då förlorar sin själ? Det blir väldigt tydligt och tragiskt med den här unga killen. Så det finns en risk att vi dras med åt ett visst sätt att leva som inte leder oss dit vi egentligen vill. Och här handlar det liksom om framgång och pengar och allt det där. Och det blir så tydligt att det inte räcker. Och det hittar jag mycket av i den här salmen. Och ofta i den här vishetstraditionen så ställer man grupper mot varandra. Och här handlar det om de onda och de som litar på Herren. Och så visar man på hur olika deras liv blir. Och det finns några råd som vi inte ska göra i salmen. Och låt oss börja med dem. Och sen ska vi gå vidare till råden vad vi ska göra. De är viktiga att komma ihåg. De är ju den stora poängen. Inte tre gånger står det så här. Reta inte upp dig. Reta inte upp dig. Reta inte upp dig på den som är ond. På den som har framgång. Och de där olika råden bottnar i nästa uppmaning som är avundas inte. Jag tänker så här, när jag läste det här, att undra hur mycket tid av mitt liv som jag har lagt ner på att liksom titta på hur andra människor lever och vad de gör rätt eller fel eller vad någon annan har som jag inte har. Hur mycket tid jag har liksom lagt ner på att reta upp mig på någon annans framgång fast den inte förtjänar det eller vad det nu kan vara. Jag tror helt talat det är ganska mycket tid vi lägger på det. Speciellt idag med sociala medier då man hela tiden kan bli uppdaterad över liksom allt fint som andra gör. Så jag tror den här uppmaningen den var aktuell när det skrevs för mellan 2 och 3000 år sedan. Och det är superaktuellt idag. Och anledningen till att vi inte ska reta upp oss och inte avundas, det är dels för vår egen skull, betydligt i texten. Och det är, också för att den som skriver salmen konstaterar bara det att allt det där, den onde, De som inte lever rätt samlar på sig all framgång de har, den tar slut. Det vissnar och det försvinner. Det är inte kvar så länge. Och vill man ha något långsiktigt så måste man kolla åt ett annat håll. Och den tredje utmaningen som var här var låt din vrede slockna. Och det är ganska skönt att det står så, för det betyder ju att Bibeln förstår att vi blir arga ibland. Alltså här finns ju vreden, den brinner redan, det är därför den ska slockna. Det är därför den måste dämpas och få rätt proportioner, den måste ner. Och den här salmen vänder då sig till de av oss som ibland blir arga och irriterade på varför så går det så bra för dem och för den personen som gör så fel. Och så går det dåligt för mig som tror att jag gör rätt oftast. Varför är det så? Den frustrationen finns liksom. Det är liksom det som ska försöka adresseras i den här texten. Vad ska vi göra? Just med den här andra uppmaningen att inte avundas den som lever fel och den avundas inte den som är orätt. Det där tror jag är en viktig uppmaning, för att jag upplever att ibland i kyrkan så har vi tänkt så, när vi pratar om att inte synda, att inte göra det som är fel, så har det blivit en känsla av att men det vore ju lite kul att synda lite här och där. och strunta i Gud och liksom hur man ska leva rätt och så bara köra på hej vilt. Ja, men det är ju rätt att inte göra det. Så vi offrar liksom att synda hej vilt och så får vi något bättre i himlen. Den tanken liksom smyger sig in ibland, tror jag, för oss. Sanningen är ju naturligtvis den att det finns ingen fördel med att synda. Att leva utan Gud, det finns ingen uppsida på det. Kortsiktigt så kan det ju kännas så, men det är en helt annan fråga. Det finns ingen fördel. Nu har vi kommit till professorn från Handelshögskolan. För det finns säkert flera, men en av dem, han... Den här funkar inte så bra. Jag viftar lite grann så kan du byta bild. Tack! En kille som heter Mikael Dahlén. Och han skrev för ett gäng år sedan en bok som heter Nextopia. Och en utopi är ju en plats där man... Så ett paradis som man tänker, där är allt perfekt. Och next, det är ju helt enkelt nästa, det som kommer sen. Och den här boken handlar om att i vårt samhälle så har vi blivit en... Det blir på svenska en nestopi. Nej, det blir konstigt. En nextopia. Där vi tänker att lyckan och svaret och allt det där som gör att livet är bra, det kommer sen. Nästa grej. Och att vi kan köpa så mycket grejer nu så att det är väntan på nästa pryl som är glädjen. Alltså när vi har beställt en ny telefon eller en ny bil eller en ny båt eller en ny... Vad det nu kan vara. Då är det liksom tiden innan vi får den. Det är då vi är som lyckligast. För då väntar vi att när vi bara har fått den här grejen, då kommer jag må så mycket bättre. Då är livet liksom komplett. Och sen när grejen kommer och vi hämtar ut den på posten eller åker till affären och får den här prylen, då måste vi börja längta efter nästa pryl. Efter nästa iPhone eller nästa uppdatering eller nästa grej. Och vi lever alltid i jakt på nästa. Och på ett sätt då blir hela vårt samhälle uppbyggt på det. För att om vi skulle börja vara nöjda med det vi har. Med den soffa vi har eller med den bil vi har. Då skulle ju vår ekonomi nästan gå omkull till slut. För att det bygger på. Vi måste ju producera nya saker så vi kan köpa nya saker. Så det blir nya pengar och så rullar det på. Så vi måste alltid vara lagom mer eller mindre missnöjda. Så att vi vill ha nästa sak. Det handlar den här boken om. Och jag ser den här tanken i salmen att det finns en risk att vi hela tiden längtar efter det som de har eller den har. Och det är liksom det som vi tänker, där är livet om det vore så som den har. Så man kan säga då att vi lever och drömmer och längtar utifrån det andra har. Och det vi själva saknar. Rådet i Psalm 37 blir ju att vända på det och göra tvärtom. Att leva och längta och drömma utifrån det andra saknar och det jag själv har. Det skulle bli väldigt annorlunda, eller hur? Om jag nu lever utifrån, jag har inte det här och jag har inte det där. Men den har det och det vill jag ha. Om jag vänder på det och lever utifrån, jag har fått detta. Men den här personen saknar det. Det blir ett annat liv som jag på alla sätt och vis tror blir så mycket bättre för oss i längden. Och lite längre ner i den här salmen, vi kan ta nästa bild, så står det så här. Bättre det lilla den rättfärdige har än det gudlösa stora rikedom. Jag tycker det är väldigt vackert. Vad är det den rättfärdige har? Så kan man säga att det är ju inte det lilla, utan vi får ju leva tillsammans med Gud. Sen om det materiellt sett är mindre än andra, så blir ändå det mycket bättre än det gudlösa stora rikedom. Men vad ska vi då istället göra? Alltså, om vi inte ska reta upp oss, inte bli avundsjuka på den som har mer... Och låta vår ilska slockna liksom, och inte reta upp oss. Hur ska vi då leva? Precis, det är sex stycken grejer, så vi tar dem en efter en. Förtrösta på Herren, säger det här bibelordet. Ha din glädje i Herren. Lita på honom Var stilla inför Herren. Vänta på honom. Lägg ditt liv i Herrens hand. Det blir rådet. Det ska vi istället för att reta upp oss, knyta handen i fickan och tänka, om jag bara hade det den har, så ska vi förtrösta och lita och lägga vårt liv i Herrens hand. Det blir rådet från psalmisten. Och det här är jättefina och vackra ord som beskriver en tillit till Gud. Men vad innebär det? Och hur vågar den som skriver psalmen liksom ge det där rådet? Och vad innebär det att lita på Gud? Och när jag tänkte på det, så då gick min tanke till den här personen, Emil Gustafsson, som skrev mycket psalmer och böcker i slutet av 1800-talet. Bodde utanför Kumla och var en förgrundsgestalt i det som var Helgelseförbundet. Jag skrev en av uppsatserna under min utbildning om honom. Och någonting som han lyckades oerhört bra med, som vi ofta har svårt för, det var att ge en väldigt liksom en bred bild av vem Gud är. Han var ganska hård. En av hans böcker heter Varningsord till ungdomen. Den skulle inte sälja så bra på Libris idag, tror jag. Men det var liksom väldigt hårt. Så här ska man leva. Och han beskrev Gud som en domare. Och det var liksom som en hård och rättvis domare. Och han skriver väl liksom väldigt mycket ord och väldigt uttrycksfullt om att vi måste ta våra liv på största allvar, för Gud är vår domare. Men samtidigt som han gör det, och på ett sätt är hård i det, det är mycket tydligt, så beskriver han Gud som en mor vid väldigt många tillfällen. Ibland som en far, som en pappa också, men framförallt som en mor, som den perfekta föräldern. Och han lyckas säga båda sakerna på ett väldigt bra sätt. Och det var just den bilden med Gud som en mor, Gud som en mamma, som jag tänkte på när jag läste den här texten. Varför kan vi lita på Gud? Varför ska vi göra så att vi lägger hela vårt liv i hans hand? Hur ska vi våga detta? Jo, för han är som den perfektaste mamman. Han är som vår mor. Och han skriver bland annat så här. Hon vakar över sitt sjuka barn sedan familjens medlemmar insomnat. Och om du har blivit övervunnen av synden, så var viss om att detta inte kan om inte att göra hans kärlek, lika litet som kopporna, vilka har fördärvat något kärt ansikte, kan hindra modern från att kyssa ärriga läppar. Det är ju ett gammaldags språk. Det här är skrivet för 150 år sedan nästan. Men det handlar om att den kärlek som Gud, som vår mor, har till oss är så stor, så den är starkare än allting annat. Och när ingen annan orkar med oss, då bär Gud fortfarande oss i vår famn. Och han beskriver som någon som har en svår sjukdom, och han levde med sjukdom hela sitt liv, och han dog väldigt ung också. Och han beskriver liksom att någon som bär en svår sjukdom och ansiktet är vanställt, men Gud som vår mor ser fortfarande det vackra och älskar fortfarande och ger inte upp. Den omsorg Gud känner för oss, och den som en god mor känner för sitt barn, leder liksom så långt det bara går in i döden om det behövs. Så är Gud som vår mor. Det finns ingen vi kan lita på mer. Så att lägga våra liv i hans händer, det blir så naturligt, för det var så våra liv började. Det finns ett råd bland de här sex sakerna som vi ska göra i vår relation till Gud, som jag tänkte lite extra på som jag vill avsluta med. Och det är, och du kan ta nästa också, att vara stilla inför Herren och vänta på honom. Det kanske blir det slutgiltiga beviset eller tecknet på den här förtrösten och att fullt lita på Gud. Om vi gör det, då vågar vi till och med stanna upp, vara tysta och vänta på honom. Om jag tänker på mitt eget liv så känns det ju ofta som att jag springer till Gud med en fråga. Gud, vad tänker du om det här? Gud, hjälp mig med det här. Gud, vad säger du nu? Gud, jag har den här funderingen. Svara mig. Och det är jättebra och det får vi göra. Men här blir rådet att snarare gå till Gud tyst och låta honom starta samtalet. Låta det som ligger på Guds hjärta vara centrum för det som händer istället för det som ligger på mitt. Och jag tror det är ett väldigt bra råd. Och vi ska komma med Gud med allt det där som ligger hos oss hela tiden. Det är helt rätt. Men vi ska inte glömma bort att även Gud vill säga något. Han har någonting som han har tänkt på. Han har ett budskap. Det är kanske han som ska få ställa frågan istället för att vi gör det. Och lite känns det som, åtminstone för mig, att man springer på i livet. Det går ganska fort. Och så då och då så vänder man sig liksom upp till Gud och frågar: hur är det, Gud? Springer jag åt rätt håll? Har jag gått åt rätt håll nu? Här blir rådet att göra emot det som vårt samhälle, liksom den tempo som finns i vårt samhälle, stanna upp och säga: Gud, vilket håll ska jag välja? Var ska jag gå? Och jag tror att det är ett gott råd. Vi kan inte bara vara stilla. Det är inte så vi ska leva som kristna. Vi ska vara engagerade och igång. Men vi behöver ibland stilla oss. Vänta och låta Gud peka ut riktningen. Jag vill avsluta med: hur ska vi göra med de här verserna? Vad är vägen framåt? Och det blir tre frågor. Nu sa jag i och för sig precis att vi inte skulle ställa frågor utan låta Gud ställa dem. Men vad har jag fått? Vad är det någon annan i min omgivning saknar? Och vad kan jag ge? Istället för att göra det i den andra ordningen som det ofta blir, att vi ser vad jag själv saknar och vad andra har. Vad har vi fått? Och här kan bli våra svar olika och här blir våra svar lika. Vi har fått Guds nåd, hans godhet, hans närvaro, hans helige ande. Det har vi fått. Det kan vi ge. Och vishetssalm, kommer ni ihåg, handlar om att ge goda råd för ett gott liv. Ett gott liv är just detta, tror jag. Att leva på det sättet. Vi ber tillsammans. Gud, vi ber om hjälp att inte bara blicka in i våra liv och se vad vi inte har. Och sedan se på andra och allt andra har som vi själva saknar. Utan hjälp oss ibland att göra tvärtom. Hjälp oss att se vad du har gett oss. Att du har gett oss dig själv. Din godhet och kärlek och närvaro. Och hjälp oss att se vad andra i vår omgivning saknar. Hjälp oss att leva efter din vilja. Och inte luras till att tro att det finns något bättre någon annanstans. Det bästa finns alltid hos dig. Hjälp oss att förtrösta. Gud, tack att du är vår mor. Du är vår far. Du är den perfekta föräldern som alltid stannar kvar. Som alltid fortsätter älska. Som alltid håller oss i din famn och torkar våra tårar.